Jaha, är det här mitt liv nu? Vad är det här alla pratar om?
Det är det här som definierar mig nu.
Hej och välkomna till avsnitt 11 av Radioskugga, 12:e i ordningen. Jag gillar att säga det. Jag som pratar heter Linus, jag är med Marcus.
Hej.
Det var bara exakt samma som förra gången. Och jag.
Hej.
Hej. Allt bra med er?
Ja.
Men alltså, jag vet varför du fintade Marcus där. Från typ senaste gången har det varit så att han... Du har lagt in så att han fick säga hej Marcus.
Ja,
precis. Så med mig idag har jag. Och sen så pekar jag så här. Så jag var på väg att säga Marcus där. Men det blev Marcus? Marcus?
Ja, precis.
Och det är förvirrande.
Men allting bra med er? Inga problem när vi pratar? Ni har ju lite åskådare, eller åskådare, lyssnare här som kan hjälpa er. Fast det blir så här one way liksom.
Har inte fått någon så här tittarbrev, nej, lyssnarbrev.
Nej. Precis. Nej, faktiskt. Men varför har ni inte mailat oss?
Ja, precis. För det finns inget sätt som mailar. Men man kan göra sig
info@radioskuggan.se.
Ja, precis. Det kan vi fixa faktiskt.
Ja.
Bra idé, Marcus.
Tack.
Fan, mer jobb. Ja. Men vi har fått en enstjärnig recension på iTunes. Så det är en kommunikation till oss att vi är
absolut
dåliga.
Absolut.
Vi borde bli bättre.
Att vi ska skämmas.
Ja, vi har fått några femmor också.
Var någon text kopplad till enstjärnan?
Nej.
Dammit, vi vet vad det är vi ska förbättra.
Ja, precis.
Det är svårt att veta.
Byt ut Linus. Bättre ljudkvalitet. Sådana grejer som inte går att fixa helt
enkelt. Mer gifflar.
Mer gifflar. Jag måste mejla pågen. Det är någon som gör gifflar och frågar om vi kan bli sponsrade för. Det är ju deras största marknadsföringskampanj på 10 år.
Jag tänkte ju säga, det är vi som står för...
Typ, ifall de säger nej så ringer du till, jag vet inte, något annat så här bageri som inte gör gifflar men så här, som ser likadan ut. Och då helst slutar vi prata om gifflar och bara pratar om
just det.
Så här, kanelsnäckor eller något.
Precis, precis.
Ja, det är ett risky business det där. Kanske man blir utfryst av båda. Ja.
Jag tycker vi ställer dem mot varandra. Så att det blir liksom så här, vi sitter här med bara hela berg av kaneldoftande vetebullar. Och så här, fyra olika fabrikanter.
Ja. Och kanel.
Ja.
Det kanske
är det dagens ämne eller?
Kanske.
Och det kanske inte är så bra för tänderna. Och jag ska prata om tandvård. Eller det är jättelustig mening. Jag ska prata om tandvård. Det är ämnet alla älskar, eller?
Ja, det var därför du sa att du hade fresh. Ett fräscht ämne.
Ja, precis. Fresh andrik.
Fresh.
Ja, men
och det gäller inredning liksom.
Det är
ljust och fräscht. Eller ljust och fräscht.
Ja,
och nu sitter jag och gestikulerar och glömmer bort att det är radio.
Du pekar på tänderna och
rummet.
Ja, precis. The room. Jo, men det här är ju... Många tycker det är så jävla obehagligt med tandläkare och tandställning. Och jag är här för att liksom berätta, du, det var så mycket värre förr vad de gjorde för äckliga grejer. Så förberedde på lökringar och kondomer. Nej, så illa är det inte.
Så du kommer i alla fall börja typ efter att börja ha tandvård, eller? Så inte vad du kommer innan där du bara sket i det och bara aldrig hade ont.
Jo, lite sånt. Så jag har liksom bara tagit lite random fakta här. Vad de trodde man fick karies av, hur man fixar till det är de kaninöron.
Typ ta en skruvmejsel och en hammare, eller?
Ja, precis. Sorry. Om det ens fanns en hammare. Man får väl lirka ut den kanske.
Ja, börjar få il ner igen.
Nej, men... den första moderna tandställningen, nu tar jag bara liksom rakt in på en liten lista jag skrivit här, så lite hopp så här. Men den första moderna tandställningen konstruerades av en fransman. Hans namn var Pierre Fauchard, tror jag han uttalas. Skitsamma, det är inte så relevant.
Det tror inte jag, ja.
du får dubba över det där, men du tar den här Google Translate som kan uttala det. Du dubba över din röst just nu.
Det kan jag göra.
Pierre Fauchard.
Men 1728 och det bestod av egentligen platta vassa metallskivor han surrade ihop med tråd liksom. Jag såg inte hur det hjälpte tänder. Det var ju såhär lite tandreglerings grej. Alltså spartanskt liksom. Han bara spände lite. Han ville bara se vad som hände liksom.
Jag skulle ha haft sån här serverkrasch igenom här. Så att det blev liksom hopblandning av Alien och ditt det här ämnet.
Ja, precis.
Så här, första moderna tandställningen bestod av fyra ostron, sönderkokt lamm,
kondomer. Ostron kommer.
Ja, okay.
Kommer faktiskt. Okay.
Yes.
Och den här snubben då, Pierre kan vi säga, för hans efternamn går ju inte att uttala. Det var 1728 för mig alltså. Han såg även ner på den här myten som fanns egentligen i hela världen. Så vilket är intressant att det var exakt samma myt, att karies var ormar, alltså, eller maskar.
Jaha, okay.
Som åt upp tänderna.
Okay. De här svarta hålen, så typ så tänker de ett äpple ungefär, att någon har ätit igenom.
Ja,
eller,
ja, jag har inte tänkt på innan, men det var, det var ju smart.
Så
var det.
Så var det.
Marcus, dental expert. Men han gjorde inte bra grejer.
Jaha.
Bara bra grejer. Nu ringer det här.
Jaha. Så nu tutar det i micken.
Ja, precis. Vi sänker ner där.
Ja. Sorry.
Man tror han liksom, okej, okay, han gör tandställningar. Han slår ner de här lustiga myterna om ormet händerna.
Ja.
Och så kommer han med en annan bra grej. Att använda urin för att lindra och bota karies. Jo, jag kan få raka tänder, men han pissar mig i munnen.
Det här låter bara som han bara, är men jag vet
faktiskt.
Precis. Gapa stort nu, så ska Pierre.
Det var antingen var det en fetisch eller också en fylla grej liksom.
Det kommer inte göra ont, sa han också.
I Kina skapades den första riktiga tandborsten, och då menar jag med själva borstdelen då, så att säga. Och
min fråga, vilket djur?
Ja, det var många djur, men det var våtsvin, hästar, grävlingar. Så alltså det låter inte så jätte, alltså jag vet inte hur de kunde rengöra det, men en grävling, kör in en grävling i munnen. Fast pissa i.
Du vet så här, rakborstar är ju gjort av den typen av hår.
Mm.
Om de är fina.
Grävlingar.
Ja.
Det är ju det skabbigaste djuret.
Men de har väldigt så här, pälsen är väldigt så här styv, om vi säger.
Här sitter jag. Då kanske du har någonting smart att säga om att pissa i munnen också. Svar på tal, snubben här.
Jag tänkte se om vi byter ut din tandborstning mot det i en månad och se vad som händer.
Ja.
Fast det finns väl andra sidan inga bakterier i urin. Så att det är väl rent på det sättet. Det är väl säkert bättre än typ, jag vet inte, så här random vatten från en brunn i Paris eller något sånt där liksom. Så är det, då är det renare med urin.
Och i Waterworld så dricker ju Kevin Costner sitt egna kiss, så
Beer Grylls, säger jag bara. Beer Grylls, dricker steg piss överallt. Föredrar det framför andra grejer. Nej, kanske inte.
Internetskämt.
Den första liksom massproducerade eller kommersiella.
Uh-huh.
Tack. Jag är så uppspelt från alla.
Ja, typ stoppa in tungan i munnen lite så kanske.
Tandborsten börjar säljas när då?
1898.
Oj, och det var så att egentligen, för det läste jag i USA, då bossade egentligen inga tänderna förrän efter andra världskriget, för då soldaterna hade kommit tillbaka och de liksom börjat bossa tänderna med en av någon anledning. Jag kommer inte ihåg anledningen.
Okay.
Så fan vad äckligt alltså. Alla så här broccolirester och någon pissar någon i munnen.
Nej, jag trodde absolut att det var mycket tidigare ändå liksom, som folk började.
Det blev det samma med plast
typ. Och sånt. Det var ju liksom just den här tandborsten.
Okay.
Det är riktigt äckligt. Arkeologer har i alla fall hittat tecken på tandställningar hos mumier som är liksom
från 40-talet.
Nej, men så här 500 år före Kristus, med så här böjd metall runt tänderna och sånt.
Ja, och de är säkra på att det inte bara är typ någon sorts tortyrmetod.
Ja, det var det säkert också.
Eller modegrej.
Eller var det här då efter de blev mumifierade, typ så att de bara
det står inte.
Ska snygg
men de hade även hittat alltså de hade bundit ihop tänderna och sånt, så de tror väl att det var någon sorts
typ så snygg ut efter i, vet du det?
Ja,
det var
olika saker i olika civilisationer. Vissa tyckte ju liksom, okej, tänderna måste bevaras, eller det får inte ramla ihop, så käkar ser helt lustigt ut när man dör. Och sen vissa började faktiskt med tandreglering ganska tidigt sånt. I romarriket hade de till exempel, de gjorde kronor och alltså för tänderna då. Och när de hittat mumierna, då har de i alla fall hittat förutom de här metallskivorna böjda runt tänderna, så hittade de även ämnen från inälvor som de band ihop.
Mm-hmm.
Allting med. Så det är också lite äckligt. Ja, precis. Nice. Så här, blandning av ljus, inälvor och massa så äckliga saker.
Då vill man verkligen bli så kissad i munnen för att rensa ut lite.
Det känns fräscht liksom.
Och om man skulle till exempel ha ett hål då får man en fyllning med kåda.
Det känns lite dumt.
Det är som att trycka in en Bertes original. Så bara, tack
gillar det. Men att det ilar betyder att det fungerar. Liksom.
Ja, vi är inte sponsrade av Bertes original.
Nej.
Men vi blir gärna det.
Ja.
precis. Och lösa tänder i den här eran. De bands upp också av guldtråd. Men det var inte alla som hade råd med det.
Eller? Och så bara band fast dem liksom.
Ja, om det var lösa tänder så band de fast med en fast hand i guldtråd liksom.
Mm.
För det, var, det har alltid varit en statusgrej i tänder liksom.
Mm.
Precis. Ja. Och som jag sa innan, i romerska gravar som hittar skelett med tandlagningar i guld.
Mm.
Fancy, fancy. Got some grills, yo.
Yeah.
Man säger så, va?
Ja, grills. Ja,
precis så säger man.
Och i romarriket så... Har man även kommit fram till att man använder tandkräm inom situationstecken.
Urin som... alltså.
Ja.
Ja, jag känner höst. Det
har jag fastnat på det. Jag ser avsnittstexten. Ja. Ämnen som riskeras. Tandvård, parentes, urin. nej, då hade de tandkräm av honung. Ja, jag vet inte.
Kåda, socker.
Ja. Nermalda ben.
Ja.
Och sen ostronskal.
Oh.
Det är så vi får den här frukt i de här
andra.
Och blanda in lite äggskal också.
Okej.
Man ser ut som en modern tandkräm här med kristaller i liksom. Så att vi skrapar loss lite.
Precis, de har en sån här fancy tandkräm då.
Precis.
I medeltidens Tyskland trodde man att man botade tandvärk genom att pussa på en.
Jag tänker bara på någonting med urin just nu.
Ja, säg det! Var kommer urinet?
Precis.
Har ni någon gissning? Vad skulle man tungkyssa? Eller tungkyssa?
Tungkyssa, det är väl...
Något djur, kanske? Nej, jag vet. Jag har ingen. Jag har inget förslag.
Åsna!
Åsna,
ja, för de hade ju så fina tänder oss. Så de tänkte, shit, kom in de här gaddarna.
Mm.
Mums.
Och det smittar liksom.
Mm.
Ja, precis.
Självklart.
George Washington, som känner säkert till att det är...
Trädtänder.
Ja, men det är en myt,
ja.
Kära Marcus.
Ja.
Vi är här för att lära oss saker.
Ja, bra.
Krossa myter.
Och kan ni gissa vad det bestod av? Det är väldigt många olika grejer de malde ner för att göra de här tänderna.
Alltså han hade ju helt utbytta tänder, eller?
Ja, fast han, inte han tappade ju... Han började ju typ tappa sin första tand när han typ var... tidiga 20-årsåldern, liksom. Mm. Mm. Och så bara tappade han tänder hela livet. Så han var ju besatt av... tänder, så han köpte tänder av slavar och allt möjligt.
Mörkt.
Ja, men jag kan säga att hans senare tänder var en mix av
kondomer,
guld, kondomer, nej, guld, elfenben, bly och riktiga tänder från människor, åsnor och ett sista djur som ni måste gissa på, för det kom så oväntat.
Katter.
De som typ kan ha liknande tänder, typ en ko eller någonting.
Tänk större, jättestora tänder.
Elefant.
Större, okej.
Okay. Typ blåval.
Okej, okay, lite mindre. Flodhäst.
Ja.
Wow, det hade jag aldrig gissat.
Ja, men de använder det för utfyllnad på något sätt.
Okay.
Men det var det jag hittade på Wikipedia.
Ja.
Flodhäständer, jag förstår inte varför.
Ja, liksom. Antar att man måste typ tält ner den lite grann, för deras tänder är ju inte så stora.
Ja. Men, det var både roligt och tråkigt att höra. Jag gillade liksom tanken med att han hade liksom protes av trä.
Ja.
Att man snickrat liksom trätänder
till honom. Det var klossar!
Ja.
Typ istället för en sån här makaber skräckfilmsgrej liksom, när de bara tar liksom tänder från allt möjligt och bygger en ny käke. Liksom.
Ja. Precis. Edward Scissorhands fast med munnen. Mm. Edward Scissormouth.
Teeth mouth.
Yeah,
världens läskigaste porrfilm liksom. Men det här med att rengöra tänder förr i tiden, de var ju galna. Jag har redan pratat om ostronskal och liksom, då använde de väldigt ofta i Egypten, så använde de lever från råttor och ödlor och rengjorde tänderna med. Och det känns som en grej. Jag kommer inte på något mer smuts.
Typ, du tar lite råtta, du ska skära upp den, ta ut levern och gnugga den.
Ja, typ liksom. Något sånt där. Eller gurgla lite, sen äter man väl upp den.
Och så säger man så här, typ, bara, åh, undrar vem det var som kom på det där med att dricka komjölk och sånt där. Det där är ju verkligen så här, vem kom på det där? Liksom. Det är bara, fan, det känns lite ofräscht i munnen. Jag måste någonting bara som ger mig lite fräschande. Rått in i älven liksom. Mm, sådär.
Och sen innan proteserna fanns så använde man ofta tänder från döda personer.
Ja.
Mm. Det känns logiskt.
Ja, det känns logiskt.
Känns
ja, absolut.
Fan, äckligt. Den första tandläkaren nämnd i skrift. När levde han?
Säkert typ tusentalet före Kristus, så jättelänge sedan.
Mm, det var jättelänge sedan.
Ja.
2600 år före Kristus. Oj. Så var det liksom tandens doktor i Egypten.
Ja.
Hesyrea. Det låter som nästan Burgess. Kanske därför de fått det där godisföretaget.
Ja. Ja. Jag kommer ihåg Burgess.
Hesyrea. Mm. Ja. Jag undrar vad han gjorde liksom. Han bara, ah, den ska dras ut. För det gjorde man ju i medeltiden, tog man ju bara ut den.
Mm. Så bara, det ont.
Men det känns som att på den sådär, typ, när man går tillbaka så långt i tiden, då var det liksom det fanns alltid någon specifik person som hade en väldigt specifik åsikt om någonting. Och sen så blev det den liksom som ledde vidare. Men det känns som att på något konstigt sätt, som att de hade så här, det fanns en specialist på allt.
Mm.
Det fanns liksom, det fanns råttlever specialister också. Den snubben liksom the go-to guy när man liksom hade problem med.
Mm. Man kanske bara men, kanske sålde det liksom, bara, nej, men jag måste en till marknad för det, så bara testa gnugga på tänderna.
Men om vi bara målar upp en liten fantasibild här. Ni lever på medeltiden. Ni har inte en tand.
Ja.
Och ni vill få den fixad inom situationstecken igen. Mm. Vem går ni till då?
Typ hovslagaren.
Ja, jag tänker också någon med tänger, någon som har liksom...
Precis, det är ju smeden. Mm. Eller, de var ju väldigt... Sen var det också en yrkesgrupp till som liksom bistod de här tjänsterna. Jag tycker det var så jävla lustigt. Så, för mig, jag fattar inte vad de har med det att göra liksom.
Okay.
Kan ni säga det eller? Barberar de? Mm-hmm. Ja, men jag bara, ska de klippa upp tandköttet och dra ut en tand eller?
De har ju vassa knivar.
Ja, men det låter nästan äckligare än tången. Att de ska...
Med van att hantera blod.
Ja, precis.
Ja, precis. Ja. Och jag kan inte tänka mig att de hade så bra träning i infektionsrisk.
Nej, jag vet inte riktigt. Ja. För det är ju som sagt, det är vassa knivar det jag tänker på. Men det hjälper ju inte riktigt om man har ont i en tand.
Kanske om man bara... Kanske man är van att ta bort grejer från dig.
Mm.
Det brukar vara hår och skägg, men...
Du, liksom... kan du trimma mitt skägg och ta bort lite av vänster öra, tack.
Okay, alternativt sådär liksom så att typ, man kommer in och så bara, jag ser jävla ont i en kindtand, och så bara kapar de ett finger på en. Och så bara blir man upptagen av det istället, precis, så slutar man tänka på...
Nej, tanden!
Ja, då slutar man tänka på att man har ont i tanden liksom.
Ja.
Fokusera på att man förblöder istället.
Fokusera. Oh, nu ska jag gå och jobba 24 timmar om dygnet igen.
Tack så mycket.
Tack.
Syns nästa månad.
Här får du en get i betalning. Ja. Nej, det var egentligen bara det som jag ville prata. Men det var bara en schizofren inblick i skumma idéer om tandvård.
Mm. Ja, fräscht.
Precis.
Så vad säger ni? Är ni sugna att gå till tandläkaren?
Jag tycker vi ska åka tillbaka i tiden och tandvård
och
tänder.
Och innan vi byter ämne skulle jag bara fråga, när var ni hos tandläkaren senast?
Alldeles för länge sedan.
Förra våren, det är inte så länge, 1,5 år sedan ungefär, jag var hos tandläkaren.
Och de sa, fortsätt med äggskalan, det fungerade.
Nej, det var faktiskt, jag gjorde ett jättelångt uppehåll, på ett uppehåll på över 10 år, som jag inte gick till tandläkaren. Och sen så började det gå igen för en 3-4 år sedan, och sen så har jag varit på regelbundna kontroller. Men för 1,5 år sedan så sa hon faktiskt att nu är det kört. Nej, men hon sa det, du får en kalle som en 2-3 år någonting, du behöver inte liksom gå hit och kolla hela tiden.
Och det säger inte min tandläkare, jag åker dit varje år.
Ja.
Så...
För du trycker en världens original mellan varje tand.
Ja, precis, det är mycket så här ont någonstans, bara klämma i kola så att det täcker upp.
Om det ilar så lever jag, det är så jag brukar resonera. Ja! Mackely Tackeroony.
Attack the mic.
Hello.
Oh,
jag ska prata om upphovsmannen till en av mina favoritserier alla tider. En serie som jag tyckte oändligt mycket om som så liten och som jag har börjat återupptäcka på senare år igen, mycket tack vare internet. Mannen heter Bill Watterson och serien heter
Kalle Hobbe.
Yes.
För det enda jag vet han har gjort.
Ja, och det är jag ungefär så också.
Ja. Alltså vad serierna så har jag otroligt dålig koll på både han och den serien alltså.
Ja. Ja, jag som sagt, för det är en oerhört dels en otroligt snygg serie. Den är väldigt vältecknad. Mm. Och sen så är han väldigt intelligent. Så det är mycket, det är mycket kommentarer så att säga. Man märker man märker på innehållet att han hela tiden på något sätt hade någonting att säga. För du liksom kritiserar samtidigt och liksom vuxenvärld och olika saker.
Just det, fascinerande just när man läste om vissa typ nu när man är vuxen. Och bara,
ja, men precis.
Så bara, wow, det var jättesmart liksom.
Ja, ja, men det är lite så jag känner. På senare år så har jag tack vare internet så har jag liksom återupptäckt hur fan vad bra det här var. Så jag läser alltid nu lite.
Men det måste ju finnas oändligt mycket då.
Mm.
Jo. Fan, det håller du på? Eller?
Nej.
Ja.
Bill Watterson, han föddes 5 juli 1958 i Washington. Pappan var patentjurist, mamma var hemmafru.
Det är fan sexigt. Så är du patentjurist i USA. Jävlar,
ja,
vilken boss man är alltså.
Ja.
Du säger, mycket att göra.
Ja eller nej till folks framtid.
Ja. Bill började rita serier själv bara som så här kugger, den som 8-åring. Och bestämde sig väldigt tidigt för att bli serietecknare. Han var bland annat väldigt förtjust i Snobben, eller Peanuts som det heter på engelska.
Som har en karaktär som heter Linus.
Ja, exakt. Han var väldigt förtjust i Snobben, så han skrev, när han gick i fyran så skrev han ett brev till, vad heter han, Schultz, han som ligger bakom.
Charles Schultz.
Ja, ja, någonting sånt, Charles Schultz.
Ja.
Han skrev ett brev till honom, ett fanbrev, och fick svar. Och det här gjorde ett jättestarkt intryck på honom. Så att det var där någonstans som bestämdes för att det var det här liksom han ville ägna sitt liv, då, liv åt på serier. Men trots att han var så fokuserad på, eller fokuserad, att han tyckte så mycket om serier och ville bli serietecknare, så var det liksom ingen så här klämkäck kul kille liksom, utan det här var han var redan,
vad sa du, klämkäck?
Klämkäck och kul kille, utan redan när han var liten, eller även när han var liten, som var väldigt så där allvarlig och eftertänksam liksom.
Ja, jag kan tänka dig en familjen patentjurist i första, jobbiga middagar.
Som sagt, för redan runt 10 någonstans så bestämde han sig att när jag blir vuxen så ska jag bli serietecknare, men han valde ändå att plugga. Han läste på Keon College i Ohio och pluggade 4 år och läste statsvetenskap. För han trodde att, eller han hade tänkt sig en karriär som politisk tecknare från början. Och han fick också ett, direkt efter sin utbildning så fick han ett jobb som så här, provanställning som politisk tecknare på Cincinnati Post. Problemet var bara att han hade aldrig bott i Cincinnati. Han var inte bekant med Cincinnati-politik. Och han var dessutom väldigt van vid att sitta själv och liksom teckna enligt sina premisser och i sin tid och enligt sina format. Och
mycket som inte går ihop där.
Nej. Så att, sen blev han med det jobbet. Han var där knappt ett år och han blev sparkad helt enkelt. De var inte nöjda med det han levererade. Så han blev lite... Jag hade lite, vad ska man säga, nedslagen. Men han gav inte upp sådär. Men han tog ett jobb som reklamtecknare istället. Han började jobba som formgivare på en liten reklambyrå. Och satt och ritade bilannonser och liknande sådana saker. Och samtidigt så försökte han ta fram egna serier. Så han höll på i 4 år och skapade nya seriekoncept och sånt där. Och så försökte han pitcha in det till distributörerna och blev nobbad och nobbad och nobbad och nobbad och nobbad och nobbad och nobbad. Och sen till slut så var det nu ska jag se vad de heter.
Det var ju innan Kickstarter och sånt där.
Ja, precis. Ja, det här var mellan
han, är det internet där du kan bara publicera din serie.
Ja, precis.
Hans första jobbet där som politisk tecknare fick han 80. 81 så började han jobba på reklambyrå och sen så jobbade han där fram till 85. 85 så hörde United Feature Syndicate av sig, som är de här stora reklam... vad heter det? Vad säger man? Syndikaten säger man väl inte på svenska? Jag vet inte riktigt. Förläggarna kanske man säger.
Okay,
ja, skitsamma. Då hörde de av sig till honom i alla fall och sa det att vi är inte helt sålda på din senaste idé, men vi gillar två av karaktärerna. För då hade han med en sexårig kille och så hade han med sig... Och den här sexåriga killen hade en tygtiger som man kunde prata med. Så de bara, kan du göra någonting på det istället? Så då tog han fram ett koncept kring den här sexåriga killen och den här tigern. Och så blev han nobbad igen. Någon tyckte inte om det. Mm. Men han pitchade den idén i sin tur till ett annat förlag då.
Mm.
Universal. Och de var lite sådär, okej, okay, kör lite, rita lite ser. Vi kan släppa ut det några tidningar, vi ser vad som händer liksom. Mm. Så han fick ett riktigt så här, ursäkta franskan, ett riktigt pisskontrakt. De var liksom så här, typ väger dig.
Piss i munkontrakt och så.
Ja, piss i munkontrakt,
precis. På tänderna,
ja, precis.
Dåligt för hälsa.
Det är så här, typ, vi väger dig allt det någonsin har gjort. Och är det så att vi inte tycker om dig så sparkar vi dig. Och sen behåller vi serien och låter någon annan teckna den istället. Mm. För du kan dra åt helvete.
Men det är ungefär typ ett standardkontrakt i USA.
Ja, jag menar, precis. Ja, men om du inte är redan etablerad och känd, ja, så är det typ ett standardkontrakt, precis. Även så, 27 år gammal så fick han kontrakt då med Universal. Och första seriestrippen med Kalle Hobbe publicerades 18 november 1985. Mm.
Så jag trodde den var äldre. Mm. Jag trodde så här.
Mm. Ja, 85 var första serien. Mm. Och som en liten så här fingervisning hur pass pretentiös den här unge mannen ändå är då.
Ja.
Så kan jag berätta att Calvin, alltså Kalle, är döpt efter John Calvin. En fransk teolog och präst som var väldigt viktig inom kristendomen och protestantismen på 1500-talet.
Han sa ju Hobbes också sen.
Ja, och Hobbes är döpt efter Thomas Hobbes, en brittisk filosof som levde på 1600-talet.
Ja, så det är inte hur vi pallar 10-åringar.
Ja, men det är så skön grej just det här, liksom, att det är Kalle och Hobbe, Calvin och Hobbes. Liksom. De är döpt efter en sån här, som sagt, var han... En revolutionär så här, kristen präst och teolog från 1500-talet och en brittisk filosof från 1600-talet. Serien gick bra i alla fall.
Ja.
Den växte väldigt snabbt i publicitet eller på att säga, i popularitet.
Mm.
Så Universal sa att nu jävlar ska vi tjäna pengar. Så de kom ut med en massa så här, förslag på olika så här, prylar och tänkte alltså... Om ni kommer att se en Gustav på 80-talet så fanns det liksom, jag samlade på massa så här Gustav-klistermärken och plastgubbar och sådana saker. Man hade ju smurf för, ja, precis. Alla de där serierna hade hur mycket sånt där som helst.
Smurfan har vi pratat om, så precis. Den kan man gå tillbaka
liksom. Nej, jag vet att jag spelade Garfield-spel till Commodore 64.
Ja, ja, precis. Ja, men verkligen.
Skitsvårt när jag var liten i alla fall.
Ja.
Ja,
det, jag
drog av äta upp lasagne.
Jo, men jag drog av svält för jag hittade inte någon med lasagne.
Ja. Var det då? Hallå.
Väldigt jävligt.
Precis. Ja, precis som livet liksom.
Precis som livet. Man svälter ihjäl för om det finns tillräckligt med lasagne.
Nej.
Livet på söder.
Precis, livet på söder. Nej, men så serien blev jättepopulär. Universal bara, hej, här har vi jättemycket coola grejer som vi ska liksom börja sälja.
Och det där är ett citat.
Ja.
Hej.
Exakt så som jag sa.
Ja.
Konstant pratar på svenska liksom, men det är bara grejer.
Nej, men där då, det var populärt i USA. Det var som så här, franska i svenska kungahus eller 1600-talet och sånt där. Men Bill tyckte inte alls om sånt där. Han ville inte. Han hade ju en ambition med sina serier. Han hade ju någonting att berätta.
Ja, han hade bara tjäna massa pengar.
Precis. Han har utvecklat. Det här var ju Vignostationstecken riktiga karaktärer liksom. Så att han blev ju jätteprovocerad och tyckte att jag vill liksom inte bara sabba allt genom att liksom göra bara så här lite krassa t-shirts och lite så här roliga roliga muggar och sånt där. Så att han blev jätteprovocerad och sa liksom att jag tänker, jag är inte med på det här. Och Universal hade ju då, som sagt, de hade ett riktigt slagkontrakt, så att de hade i princip kunnat säga så att, men gud vad synd för dig då, hoppas du hittar ett nytt jobb sen liksom, och skickat mail på det här, från den nya staden du hamnar i. Men de gjorde inte det. De lyssnade faktiskt på honom och de släppte ingenting av det här. Däremot så nådde ju, den var ju så pass populär så folk gjorde egna saker istället. Och alla har ju sett den här hemska klistermärket när Kalle står och pissar på en logga. Han står och liksom, det finns tusen och åter tusen sådana.
Fanns på, jag hade den på nätet, kommer jag ihåg. Kunde man sätta typ AIKs logotyp där?
Ja, men precis. Alltså,
jag jobbar med det här idag. Precis, ja. Och jag har inte utvecklats precis så mycket.
Apropå att kissa på grejer liksom.
Ja, precis.
Ja, det är ett genomgående tema.
Ja, så vi håller på att designa med tandläkar sidan nu med pissing.
Ja.
Nice.
Fräscht.
Kalle och Hobby heter den på svenska, va? Bara.
Ja,
eller? Ja. Karl och Hobbert.
Ja, precis. Karls och Hobbert.
Snobb.
Alltså Bill Watterson sa i en intervju någon gång i sent 80-talet att de enda som har gjort pengar på Kalle Hobby merchandise är tjuvar och vandaler.
Wow.
han tog ganska hårt på det. Han tyckte heller inte om att skriva autografer om någon alli. Han gillade inte det här kändeskapet. Han tyckte inte alls att liksom, det var pan var ointressant i sammanhanget. Men däremot så tyckte han att det var lite roligt att smyga in när han gett ut, jag tror det var en av de första böckerna som han gav ut, så gillade han att skriva dit autografer i bokhandeln som låg precis där han bodde. Det var en liten familjeägd bokhandel där. Så där så kunde han smyga ner ibland och så kunde han skriva så små meddelanden i de böckerna.
Ja.
Men,
men de blev asarga i butiken bara.
Nej, faktiskt inte. Däremot så fick ju folk nys om det här och ryktet spreds. Så att folk åkte dit och så köpte de alla sina böcker och sålde i sin tur vidare då på liksom i sån här seriebokhandlar och sånt där i andra städer till mycket, mycket högre priser.
Ja,
i och med att inga hade hans autografer.
Och så han tycker väl de var vandaler också då, antar
jag. Ja, så att han slutade med det och han slutade i princip skriva autografer med det, så att sen blev det inget mer av det.
Oj, typ, över. Ja. Böcker kan jag
ha. Ja, men verkligen. Men sen efter 10 år, ganska precis 10 år, så gick han ut med ett pressmeddelande och sa att nu har jag gjort mitt inom det här formatet.
Typ storylinen är klar?
Ja, men i princip. Nej, men
är det 95 då, eller?
Ja, nu är det 95. Då gick han ut och så sa han liksom att nu har jag uppnått allting som jag vill uppnå. Jag är läst på formatet, jag är läst på deadlines och nu vill jag liksom utveckla mig på andra sätt. Så den 31 december, alltså sista december 1995, så kom sista seriestrippen med Kalle Hobby ut. Och han har inte heller, han har inte gjort några kommersiella projekt efter det. Han har målat mycket och ägnat sig åt eget skapande och sånt där. Men han har inte fortsatt att göra serier.
Oj, jag tror det pågick idag. Men han lever och sådär, eller?
Ja, precis.
Han lever som fan.
Han lever som fan, precis. Men han är väldigt, väldigt tillbakadragen och väldigt, väldigt privat. Så att det har bara gjorts en handfull intervju med honom sedan dess. Och periodvis har det gått mycket sådana rykten om att han har dött till exempel och olika sådana saker.
Det är bara, nej men jag har inte gått ut på en vecka.
Nej men precis, okay. Precis.
Jag blir lite nyfiken på hur mycket han har producerat, alltså hur mycket material han har gjort. För jag har alltid fått för att det är så oändlig mängd grejer han har gjort.
Han gjorde dagliga seriestrippar i 10 år. Så det blev ganska många.
Det är ju svinmycket.
Det är jättemycket, ja. Precis.
Men ändå, det blir inte jättemycket i bokform.
Nej, precis. Men precis.
20 ganska böcker eller?
Ja, kanske. Men han gjorde som sagt, det var ganska exakt 10 år så gav han ut strippar.
Och sen kolla upp det efter Radioskugga. Ja. Vi har ju ett förbud mot att googla upp
saker. Ja, precis. Jag har inte köpt, men jag blev lite sugen på att köpa någon sån här stor antologi. För det finns ju några sån här riktigt stora, feta. Liksom.
Han är så mysig alltså.
Det som är med så begränsat ut borde ju den få typ en snygg samling av allt.
Liksom. Ja, men precis. Nej, som sagt, för han slutade teckna serier och sånt där. I år så gjorde han plötsligt och helt oväntat ett inhopp och tecknade sin första liksom, publika grej på jättelänge. Och det var till en dokumentärfilm som heter Stripped som kom i våras. Och då gjorde han affischen, eller liksom omslaget.
Just det, faktiskt sen du har pratat om det här, jag tänkte nämligen jag måste få in en rekommendation för den filmen.
Ja. Jag har inte sett den.
Den är supertrevlig. Och då är det många av de här som nämner han som inspiration.
Ja men precis.
Han och
typ i sin attityd, inte det han gör.
Ja, precis. Han, Peanut-snubben, Charles Schultz, och han så gjorde den här Knasen. 91-an heter.
Nej, 91 var svensk. Knasen var alltså Mort Walker var som gjorde.
Ja, precis, han var
Bill Bailey.
Ja. Han ritade till sån kolna liksom.
Ja, precis. Ja, Bill Bailey, Knasen var också en sån här personlig favorit när jag var liten. Jag älskade det.
Ja.
Så 26 februari 2014 så släppte de affischen till den här. Och sen i början av juni så gjorde han ett jätteoväntat inhopp i en serie som heter Pearls Before Swines.
Ja, just det.
För då var det en snubbe som dels har jag för mig att han var med i Stripped, men framförallt så hade de en gemensam vän som hade fått blivit diagnostiserad med Parkinson. Så att de höll på och snackade fram och tillbaka via e-post och beslutade sig för att om Bill Watterson hoppar in och gör ett gästspel, han gör tre teckningar, så skickar de in, så använder de tre teckningarna i en bok då, sen de har gjort en antologi som de sålde för liksom för att tjäna in pengar till forskningen om Parkinson, så att säga. Så att,
men vad var Pearl? Jag hänger inte med.
Pearls Before Swine var det var en serie, en amerikansk serie som går i liksom på nätet och i dagstidningar och
så. En av de här som inte kommit till Sverige, tror jag.
Nej, jag tror inte att den finns i Sverige.
Och de gjorde en insamling för
Pearl. Nej, han snubben som tecknar Pearls Before Swine, han och Bill Watterson har en gemensam kompis som har
Parkinson.
Ja, precis. Han tecknar serie. Och de har en gemensam vän som har Parkinson, en annan serietecknare. Jag ska se, Richard Thompson heter han, han som är Parkinson. Så när de upp och störde fram och tillbaka, för de fick lite kontakt och e-postmässigt efter den här filmen och sen saker. Så att någon, det är bara de som vet exakt hur det här gick till. Men av någon anledning så beslutade sig Bill Watterson för att okej, jag har inte gjort en serie sedan 1995. Men vi gör liksom, jag hoppar in, jag gör tre stycken, tre dagliga strippar till din serie. Och sen så kör vi dem, tar vi med dem i den här boken. Ja, som sagt, för i och med att han är så pass känd som han är, och det här är första serien han har tecknat på typ 20 års tid. Så det var ju ett bra sätt att få liksom uppmärksamhet för boken.
Ja, verkligen.
Och ja, det var typ det jag hade. Jag ska avsluta med ett kort citat. Nej, men bara ett kort.
Segway till John Selmer som du inte vet om. Få till den här snyggt, annars jävlar.
Nej, men det är ju som John sa inledningsvis. Alltså att när man läser i vuxen ålder så finns det så mycket små så här kloka saker. Och jag tyckte att det var lite fint. I en serie så säger Kalle att there's never enough time to do all the nothing you want. Och det tycker jag är lite sådär fint. Det finns aldrig tillräckligt mycket tid att göra allt det där. Ingenting som man har lust att göra.
Ja.
Chill.
Och som vanligt chillax. Så förstår jag ingenting.
Nej, okay. Det är djupt, Linus.
Ja, det är djupt. Ja, och jag är så jävla avgrund. Det är du, jag kan också
säga, när jag kommer tillbaka från dina pausen, då kommer du typ helt plötsligt säga aha.
Ja, precis.
Ja. Och då har ni förklarat i pausen.
Men jag kan bara för att sabba och göra lite mörk på slutet. Egentligen så är det så här grejer som jag borde ha börjat med kanske, så att jag hade kunnat avsluta lite bara lite klokt. Men det som är lite jobbigt är att anledningen varför jag kom på att jag ville skriva om Bill Watterson nu, det var inte för att jag började läsa Kalle Hobbe, för det hände ju liksom för över ett år sedan, utan det var för att jag i söndags så läste jag just ett sånt här rykte. Då skapades det, var det någon som skapade en Tumblr-post som skrev att Bill Watterson hade gått bort efter en längre tids sjukdom. Att han hade gått bort till cancer. Och det var många som hoppade på det där och tyckte att det här var ju otroligt tragiskt. Problemet var bara att det här, den bloggposten var det enda stället på hela internet som rapporterade om hans död. Så då började man tänka att okej, det kanske bara var tryckt ändå. Så att jag googlade hans namn söndagen, måndagen och sen idag. Bara för att liksom
Jag var helt säker,
precis. Det har inte dykt upp någonting nytt, va? Nej. Men han lever och mår bra och han
så
har inte cancer.
Så din googling history är liksom namnet plus död. Vad heter han? Brian?
Bill Watterson.
Bill Watterson. Du har sagt så många gånger så jag har glömt bort det. Bill Watterson. Död. Hela din histori, din grundprofil blir helt så här.
Nej, jag sökte faktiskt på Bill Watterson 1958 till 2014. Men som sagt, jag fick bara träffa på just den här Tumblr-posten. Och sen grejer som sen några andra sen nyhetssajter, men då var det bara för att då hade varit artiklar de hade skrivit om både Bill Watterson och Rick Mile, brittiska komiker som då gick bort i somras. Också oerhört synd. Ja. Många roliga människor som har gått bort nu. Brasse gick ju bort i helgen. Brasse Brännström.
Det var jävligt
min tråkigt. Granne. Jag brukade se honom där på Lille Essingen. Men jag har inte sett honom sen i, ja, på ett par månader. Så att det var jättetråkigt.
Du kommer inte se honom igen.
Nej, men det
inte
var,
in real life.
Nej, men det var sådana grejer. När jag läste det så tänkte jag så här. För då stod det efter en tids sjukdom. Och då insåg jag att men kanske därför jag inte har sett honom på ett år.
Ja, du. Det var ja, jävligt mörkt att avsluta med.
Precis. Men som sagt, there's never enough time to do all the nothing
men
you want.
Lärdomen av det här är ju, ifall du vill ha trafik till din tandblogg, skriva att någon har dött, någon känd person har dött. Det behöver inte vara sant.
Ja, det är nog
det är min lärdom.
Och mitt tips är, gör inte det.
Nej.
Det är taskigt. Rider mycket emot mig också.
Nu förstår jag.
Förklara.
Nej, det gör jag inte. Det är ju, vill inte tråka ut lyssnarna.
Ja, för de förstod det förut.
Ja, det gjorde de säkert. Och det var Kalle Hobbe till nästa ämne som är...
Är någonting av det coolaste jag tycker mänskligheten har gjort.
Kissa i munnen. Förlåt, jag kan inte.
Okej, okay, rent tekniskt är det USA som gjort det. Men det är...
Vänta, rymdfärd inte? Nej.
Alltså, ja, det är en del av rymdfärd.
Är det raketer?
Nej, alltså det är mer specifikt. Två rymdsonder.
Ja.
Voyager. Rymdsonderna.
Ja.
Som... Jag vet inte vart de är någonstans. De är
långt, långt borta. De
har placerat planeterna och placerat Pluto och sånt där.
Ja, det, rent tekniskt så är Voyager 1 ute i interstellar rymd i dagsläget.
Ja. Har de med dem och kontakt med dem?
Ja. De...
Hur fan kan de ha kontakt? Det måste vara en jävla efterdragning. Så...
Ja, det är det ju såklart.
Alltså, om vi tar den siffran på en gång så är det så här... Typ så här, hur lång tid tror du det tar typ att skicka en typ ett hej fram till den och den säger hej tillbaka? Det var ju 1000
Det borde ju vara månader i alla fall. Kan det vara så länge? Jo, det borde det skulle kunna vara. Jag tycker mars borde gå ganska snabbt när de kommunicerar.
Ja, mars månad.
Ja, mars månad. Nej, men jag såg någon dokumentär när de pratade med de här robotarna. De fjärrstyr dem liksom. Då är det så här typ någon halvtimme och sånt där. Men jag tänker att om man kommit utanför solsystemet, då måste det ju vara liksom väldigt mycket längre tid.
Var det två sådana vi pratade om?
Nej, det var ju ett och Voyager 2.
Okej. Och hur långt man, och vilken var det av dem som var långt borta?
Det var Voyager 1 som åkte längst.
Okej, okay, det makes sense.
Jag säger 2 månader.
Jag säger 3 veckor.
Alltså, det tar i mycket, alltså, det är 35 timmar, 42 minuter, 28 sekunder var det tidigare idag.
Okay.
De har på sin webbsida en fin liten räknare som säger hur långt det tar att prata med, exakt hur långt bort den är också.
Jag tror verkligen att det var
jättesnabbt. Alltså, jag förstår inte ens hur den kopplingen kan göra, så hur de kan prata varandra. Det är sådana, för fan. Men,
jag vet inte om du har sett hur de här just Voyager-sonderna ser ut. De är exakt likadana. Och väger,
jag vet inte hur de ser ut.
De väger 773 kilo.
Men
det finns många roliga siffror. Men det är ju i stort sett är det, typ, det man ser är en stor typ så här parabolantenn och några armar som sticker ut med en mätinstrument. Och sen så en klump i mitten där den har sin lilla kärnreaktor. För den är för långt bort för att kunna använda solen som kraftkälla.
Men
som
är det nästan en oändlig kraftkälla eller?
Den kommer hålla fram till 2025 ungefär.
Okej, det är inte så länge till.
Gud vad, alltså, man blir nästan ledsen att den är där helt själv. Och...
Ja. Jo, den gör någonting som vi inte gjort förut. Alltså att åka utanför, det är det har aldrig hänt förut.
Nej.
Och rent så här, vi har i dagsläget enbart 5 stycken saker som är menat att göra det. Sen så finns det lite skrot också för att skjuta upp de här 5. Men som har brytit typ solens, eller är på väg bort snabbt nog för att komma ur solens
gravitationsfält.
Så den liksom, vi har 5 saker som faktiskt är på väg utåt.
Det är jättehäftigt.
Det är Pioneer 10 och 11, Voyager 1 och 2 och nu en som heter New Horizon som sköt upp 2006. Den kommer dock aldrig komma ikapp Voyager 1 och 2.
Nej,
för Voyager 1 och 2 kör snabbare fortfarande.
Ja.
Alltså jag, du går ju säkert, det blir bara väcker tusen frågor. Först vad de kan göra, eller kan vi förklara vad de är till för?
Alltså,
är det bara för att
mäta? Exakt, alltså de så här, om jag spår tillbaka lite grann till, till jag hade lite av en timeline här i min
anteckning. Alltså, jag bara förstörde allting.
Ja, det är så jag brukar hantera det här ändå. Men som sagt, de sköt upp 77. Planen var helt enkelt att göra en rundtur av de yttre planeterna. Nu ska vi säga, kan ni vara solsystemsplaneter?
Vad sa du, alla?
Solsystemsplaneter.
Åh!
Det är svårt.
Tellus. alltså vår i galaxen. Jupiter. Eller? Nej.
Ja,
var det inte Jupiter?
Ja, Jupiter är med och Saturnus är med och Merkurius är med och
Uranus
är med, precis.
Åh, jag är så omogen.
Och vad heter våran systerplanet då?
Venus?
Venus.
Jag tänkte månen.
Och Mars.
Ska jag vara
där? Och fram till för några år sedan så var Pluto.
Är det någon mer grejer?
Alltså,
hur många är det? 10?
Det är 8.
8 var det.
Om vi går inifrån.
Merkurius,
Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, precis. Neptunus.
Ja, precis.
Och den här Voyager 1 och 2 skulle helt enkelt kolla på de här Jupiter, Saturnus, Uranus och Mars. Och Neptunus.
Mm.
Jag blandar ihop det. Men för vi hade inte varit där och våra teleskop kunde inte kolla på dem speciellt bra.
Men visst var
de kan skicka bilder och sånt också.
Exakt. Okay. De instrument som var på dem rätt sagt, är ett par kameror och en del spektrometrar och en liten instrument jag inte ens förstod vad de gjorde. För det var så här bara de läser saker i rymden på roliga sätt.
Men visst var det Voyager-sonderna som de skickade med de här guldplattorna designade av Carl Sagan.
Ja, exakt, ett par LP-skivor.
Ja.
Som jag har lite om här också.
Ja.
Jag fattar inte vad du snackar om. Jag såg fortfarande inte vad de gör när de byggdes.
Nej, men så är det. Jag kommer till guldplattorna.
Ja. Fan, vad dåligt kollar jag på rymden. Vad är det du snackar rymden också?
Nej, men alltså just det här, runt 60-70-talet så kom de på att liksom, de på JPL som heter Jet Propulsion Laboratories.
Ja. Vilket är, jag gillar det namnet.
Ja, precis. Det är alla som gillar det namnet.
Ja, och de gör så coola grejer.
Ja.
Men det är deras uppdrag att utforska solsystemet och de bara runt 60-70-talet började de räkna ut bara, men vi kan utforska de yttre planeterna på typ 10 år istället för 30-40 år med samma sonder, just bara för att runt slutet av 70-talet så har de räknat ut att men nu kommer planeterna vara i sån så här ordning att vi kan inte slingshotta runt så här,
vi får lite mer skjuts så att
säga. Vi får jättemycket mer skjuts liksom av att åka förbi de här planeterna. Speciellt just den första när de åkte förbi liksom Jupiter. Ni har ingen översatt siffra där, men där de la på accelererade med var det typ någonstans 35 000 miles per hour. Just när de åkte och svängde runt i hörnet.
De slungas fram.
Ja, man faller ner i den här gravitationsgropen och åker vidare liksom. Men det fina också att de sköt upp Voyager 2 först.
Jaha.
Fast den skulle ta sig vägen förbi alla fyra planeterna. Medans Voyager 1 bara skulle förbi Jupiter och Saturnus.
Okay.
För den var lite mer inriktad på att kolla på en specifik måne på Saturnus.
Europa.
Titan.
Titan.
Ja. För den var väldigt intressant. Så här, när man bara kollar på saker med teleskop.
Ja.
Får jag gissa? För den är väldigt lik jorden eller någonting.
Ja, men den var så här, av vad man kunde se så var den var typ den som stor och hade rätt så mycket densitet som gjorde den intressant.
Ja.
Den var väl intressant också. Det var, men det är så här, det är ju det som är fascinerande med de här, det är sakerna som man har sett som man inte ens tänkt sig att man ska se.
Ja.
Med typ just där olika månarna som de passerade förbi liksom och typ som heter Jupiters måne Io. Är första planeten man någonsin som man sett vulkaner på. En väldigt fin som heter Pele. Den skjuter upp svavel över
en vulkan.
En vulkan, skjuter upp svavel i en höjd 30 gånger Mount Everest. Mm. Och sprider ut innehåll över typ ett område stort som Frankrike.
Mm.
Bara kontinuerligt.
Det är en stor...
Det är en rejäl vulkan. Och så. Ja. Mm.
Men vad Titan, vad var det där då? Det var bara...
Alltså det...
Det
var inte lika intressant som många andra.
Nej.
Som de sa, liksom, det är så här, men det är svårt att veta liksom, innan man...
Ja, men det var inte en andra jorden liksom.
Nej.
Nej.
Däremot är ju Europa lite mer så här, intressant där med att det är,
de tror
det är 2001
och
2010 är visst.
Jo.
Mm.
Jo, men just att det är som de för dem som inte vet, alltså, det är ett typ stort istäcke.
Mm.
Och man tror det är ett stort hav där under.
Mm.
Som antagligen är hyfsat varmt.
Mm.
Vilket gör att bara, det är ungefär vad man behöver för liv.
Ja, ja, men precis.
Så det är så här, bara, ja, det kan finnas liv i vårt solsystem.
Mm. John, var, när sköts de här upp? Kommer du till det? Eller jag bara, jag undrar hur länge vi håller på med det här.
Alltså,
jag tyckte du sa 77.
Alltså 77, ja, 77 sköt de upp.
Mm.
De runt 79 passerade de Jupiter.
Mm.
Mm.
Ja, redan där hade typ Voyager 2, eller Voyager 1 menar, kört om. Sen kom de några månader innan.
Mm.
Sen framåt var det 80, säga, Voyager 1 passerade Jupiter 12 november 80 och Voyager 2 passerade den bland ihop dem. Nej, Saturnus menar jag. Och Voyager 2 passerade den i, vad det? 25...
Vi tappar lite och tappar
det plötsligt. Det är egentligen sak samma. Ja, det är coola saker.
Ja, de bara åker som as snabbt.
Mm. Mm. Fan, då har de inte många megapixels på deras kameror. De sköts upp 77.
Nej.
Det är ett diskettkamera.
Jo, nej, alltså, väldigt, men alltså, intressanta saker med hur man byggt de här grejerna. För det är en så här, man tänker på den teknik man använder, så är det så här. Det finns så här magnetband och saker som den skriver ner saker på och läser från som kommer funka i typ 100 år. Mm. Så här, ja, de magnetband jag har fungerar inte så länge.
Nej, precis.
Nej, shit. Mm. Men det skulle vara intressant att se, jämföra den första där med den som sköts upp 2006. Senaste.
Men alltså de bilder man har ändå från de här planeterna nu är liksom... De är ändå bra. De gjorde plattformen väldigt, väldigt stabil.
Mm.
Och liksom och bara kunde bara exponera länge och ta många, många bilder.
Mm.
Fan, vad coolt! Mm. Jag vill peppa på rymden.
Det
typ som varför man vet att typ på Jupiter att det här röda fläcken är en stor storm.
Ja.
Det är på grund av de här. Det var det första gången man såg det.
Ja. Är det en storm som är evig i typ? Eller?
Ja. Alltså, det vet man inte.
Nej, det vet
man inte. Nej, okej. Men det har pågått längre.
Och också, typ sen man har haft typ teleskop som kunde se bra nog så har man sett den här fläcken.
Mm. Precis.
Men... Man, det är svårt att veta hur länge den har på.
Ja, det förstår men, jag. Men, det,
men för de som inte vet, den är större än jorden, den stormen.
Ja, precis.
Vad jobbigt för de som hatar...
För de som har stugor där.
Ja,
då spelar vi kort idag igen. Ingenting att göra utomhus.
Mm.
Jag tänker mer på de här människorna i USA som flyttar och bosätter sig i de här områdena med stormar och tornados och sånt där. På samma sätt, om man bosätter sig i solsystemets största liksom, orkan som...
Alltså,
man, precis, man får köpa att det är lite dåligt väder. Liksom.
Det är som Borås, fast gigantiskt.
Ja, precis, du visste vad du gav dig in på när du flyttade hit. Liksom.
Mm. Jag har bara så här, också en lösryckt sak från fakta om solsystemet.
Mm.
Vad är den konstiga grejen med Uranus?
What's the weird thing about Uranus?
Ja, det där var en ledande fråga.
Det frågar jag till dig. Yes. What's that weird thing about Uranus? Yeah.
Den... Nej, fan. Alltså, nu pratar jag om planeten.
Ja, planeten.
Det där kan ju vara vad som helst.
Mm.
Ska man tänka stort eller lite?
Stort.
Stort. Har du något... Nej.
Vad är det för färg?
Uranus, har den liksom... har den liksom... Hur säger man? Jag ska formulera det här. Roligt men inte snuskigt. Nej, men har den liksom... förutsättningar för liv.
Nej, alltså, den ligger på sidan och roterar. Till skillnad från alla andra planeter så roterar de vertikalt.
Hur kommer det? Så är det bara så här ett storlek alltså, ett ställe.
Men teorin är ju att någon typ en liknande stor planet har krockat med den bara. Mm. Och bara tippat den.
Just det.
Vilket är så här, det är en rätt så stor händelse.
Mm.
Shit, alltså det är så grejer man inte tror är. Man tänker, jorden, det går inte. Det finns ju där. Det är ingen som kan göra någonting åt. Alltså bara, okej, okay, kommer någon annan grej så bara börjar.
Jo, men det fast, som... fast det här med jorden så är det ju otroligt coolt det här att månen ändå är delar från jorden liksom. Att det kom någonting, smällde in och kunde ha lika gärna totalt förstört jorden, men slog istället bara bort stora delar av skorpan som sen återbildades som månen.
Är det så? Ja. Hur kommer det sig att det blir hur de blir runda?
Gravitation bara. Saker bara klumpas ihop det... mer och mer. Och ju mer det klumpas ihop i runda det blir, det därför man pratar om. När det väl har kommit upp en viss storlek så blir det helt sfäriskt. Och då blir det en planet. Så Pluto är en dvärgplanet bara för att den inte är helt rund.
Ni lär mig saker. Inte... Och nu inser jag i den här scenen i Ghost med Demi Moore och Patrick Swayze när de drejar en grej. Då gör de ju typ, det är ju planetreferens. De har ju ens, eller nej, men det är ungefär så. Okay. Nej, men de, ja, okay. Att de gör saker så här fint runt och mjukt.
Men ja. Jag tycker vi bara alltså,
gillar det inte min Ghost-referens.
Den kom så naturligt. Ja, nej, men så här, 17 februari 1998 så blev Voyager 1 den pryl vi har gjort som åkt längst från jorden.
Ja.
Den körde om Pioneer 10 i avstånd från jorden. Typ som, och den sköts upp typ 5 år tidigare.
Okay.
Så, de hade inte den här slungan.
Nej, mycket långsammare. Och apropå just då hastigheten när jag ändå säger sånt igen. Hur snabbt tror ni Voyager 1 åker?
Åh. Jag har ingen... 30 000... Nej, jo 30 000 km i timmen.
Så jag har ingen kilometer i timmen.
Men
jag,
hur räknar man då?
Meter per sekund är det.
Okej, meter per sekund. Jag säger 10 000 meter per sekund.
Alltså, jag kommer inte på.
Att det är 17 000
meter per sekund.
Ja. Det är 17 km i sekunden.
Ja, 17 km i sekunden.
Ja. Vilket också är 520 miljoner kilometer per år.
Ja. Har den en konstant hastighet eller accelererar den eller decelererar
den? Nu så är den ju den är
fritryck
liksom.
Ja, okay,
den är inte riktigt, den är inte fångad av något gravitationsfält
längre. Men det kan ju fångas i framtiden av ett.
Ja. Jo, det är ju det att med tanke på den här skivan som finns på den så är att vad kommer den komma till?
Mm.
Den kommer inte komma, det närmaste den kommer komma som vi vet än, så det är att den kommer komma 1,6 ljusår ifrån jag glömmer bort vad den heter, närmsta solsystemet, närmsta stjärnsystemet i närheten. Men det är om 40 000 år.
Ja, okej.
Okay. I den hastigheten den har.
Ja.
Alltså, det är ju sådana avstånd.
Mm. Shit. Vilket också då är när den faktiskt passerar ut från det som är allmänt accepterat som i alla fall en yttergräns av vad solsystemet är.
Ja.
För det är där Oorts kometmån slutar.
Jag satt just och tänkte på den. För det har ju, precis, de är ju ganska långt ifrån här. Vi har planetsystemet här så ligger ju liksom bältet ligger här ute.
Marcus ritar på bordet.
Ja.
För de som inte vet så är det en, det är ett stort moln runt om hela solsystemet där de flesta typ asteroider och sånt är, som dyker in då.
Det säger man här liksom.
Allt som blev över från när vårt solsystem bildades. Från början så var ju allting bara massa jox. Det här är ju resterna liksom som ligger kvar där ute nu.
Och eftersom det cirkulerar runt solen så och det är 50 000 astronomiska enheter i typ storlek. En astronomisk enhet är avståndet från jorden till solen.
Det är ganska stort.
Alltså jag får ont i huvudet.
Och alltså om man säger så här, var det rätt har kommit 128 astronomiska enheter från jorden.
Är det så långt den har kommit?
Ja.
Det är ju jättelångt.
Ja,
det var understatement
men Oorts kometmål.
Jag tycker det är så coolt att den kan kommunicera.
19 miljarder kilometer.
Men hur lång tid sa den innan den... Alltså nu kommer den egentligen inte stöta på någonting vad vi vet.
Nej, så den åker inte rakt mot någonting.
Nej, och det känns som att de vaskar den.
Men alltså fortfarande, det är intressant. De hade jag diskussioner om liksom, innan den passerade ut genom typ det magnetfält som faktiskt solen gör och skyddar solsystemet med. Bara, vad kommer hända med den? Vi har inte en aning.
Nej.
Ingenting har varit här som vi kunde få data ifrån.
Så den är ganska värdefull där. Liksom.
Jo, men den överlevde. Den skickar fortfarande signaler. Det ändrar mängden partiklar i utrymmet. För det är även där ute, det är inte totalt vakuum. Det är fortfarande... Mest typ små atomer av typ väte och saker, men...
Jag är fortfarande jättefascinerad av att det är mindre än ett och ett halvt dygn från liksom att skicka grejer. Det är liksom, jag tycker att det är väldigt, väldigt kort tid.
Vi måste satsa mer på rymden alltså.
Ja.
Tycker jag med. om man går till den här skivan, för man har satt på en skiva på, den här, på de här båda två. Det har man gjort även på den här Pioneer 10-11. Bara för att säga, hej, här kom den ifrån.
Ja, är det en sån här skiva med information om oss? Och sådär?
Just de på Voyager sonderna är lite extra. För den är ju faktiskt en skiva. Det ser ut som en LP-skiva. Den är gjord i koppar, den är guldpläterad och sen så elektropläterad med uran. För att de ska kunna tidsbestämma den.
Ja,
okay. De som hittar den.
Ja, okej. Okay. Smart.
Och sen så på den så är det så här, visar vart den kommer ifrån. Med typ så här, lokaliserad med de 14 närmaste pulsarerna.
Ja.
Eller vad den heter på svenska.
Nej, jag har aldrig lyckats förstå mig på det där. När de har de här bara streck och prickar liksom,
så just det.
Ja, och mycket av det är instruktioner av hur du ska läsa av den.
Ja.
Typ så här, hur snabbt ska den snurra och sånt. Basera, och typ tidsenheten man använder är svängningar av väteatomen.
Okay.
För att man kan inte basera sekunder, för vad fan är en sekund?
Nej,
det är helt, det är helt baserat
på hur snabbt jorden snurrar runt solen. På,
och på den här då finns det en 116 bilder nedkodade digitalt. Och hälsningar på 55 språk och en massa ljud från jorden.
Precis, till och med musik. Jag vet inte om det är bara på den senare eller om det är på båda. Men det är, de har klassisk musik. De har med, om det är Chuck Berry, det är någon sån här rocklåt de har. De har olika liksom. Det ska ju vara ett axplock, det här är världen, det här är jorden och det här är människan.
Fan vad coolt, jag börjar få lite gåsigt.
Alltså skivan är snygg också, det här snygg gulden. Så bara the sounds of the earth står på den.
Precis.
Om du spelar typ Bioshock så typ, påminner lite grann om den stilen.
Shit, vilken fel bild de kommer få gjorda om
det. När någon väl råkar på den här så är vi nog borta. eller så har vi åkt kapten och bara kollar på den.
Ja,
vi kommer inte vara här bara.
Jag tänker samma sak.
Vi upp imorgon och någonting.
Men sannolikt är att om den hittas så är det liksom om 100 000 år eller liksom någonting liknande. Det är ganska långt fram i framtiden.
Det är fint också att de har gjort så här bilderna de har här. Vissa är ju färgbilder också. Som då är typ så här de har gjort så här, det är en röd, en grön och en blå bild. Och sen så har du även en referensbild av solen så de kan få rätt färgskala. För hur vet du vad rött, grönt och blått är?
Jag tänker så!
Just det, är det en avancerad grej att bara hur... Vi tänker vi ut att vi ska skicka ett meddelande till någon som inte har någonting gemensamt med oss.
Nej.
Och bara för...
Nej, men precis.
Jäklar, alla stoners står ute. Wow. Nu ska vi sätta oss och spåna.
Men det är ju sant alltså, det är ju otroligt fascinerande hur liksom att man säger otroligt kloka män har suttit och verkligen tänkt till hur gör vi saker när vi inte kan referera till vad ska man säga, vi kan inte säga att det här är en LP-skiva eller att det här är liksom,
att den ska snurra.
Nej, men precis, vi kan inte liksom förutsätta någonting. Vi kan inte liksom de kan se så annorlunda ut och fungera så annorlunda.
Men ändå
inte ge upp då. För det hade ju varit liksom, det hade ju varit genom stationstecken min approach då, det säger
bara släng upp armarna
bara. Ja, precis, bara jag är ledsen, det går inte att göra.
Ta lite Barry White.
Ja, precis. Jag tar en bärs och
jag tar en macchiato och öppnisk i mitt rum. Nej, men de förutsätter att de kan fatta allting där också.
Alltså vissa så här förutsättningar tänker man att typ, okej, ni kan typ se på något liknande sätt. Och sådana grejer.
Ja, men precis, det är ju de tänker ju på allt, men sen finns det ju flera nivåer till att tänka på.
Absolut.
Liksom den där rymdgrejen, det kan ju vara så abstrakt för dem. Jag vet inte, de kanske gör allting organiskt, vad vet jag.
De behöver inte ens se i samma dimensioner vi gör.
Sluta med sånt, jag får ont i huvudet. Jag har sagt till dig.
Men,
jag vet inte.
Det
jag har fortfarande problem med det här citatet. Marcus sa innan.
Men just det här gjorde den här skivan satt ihop i en kommitté ledd av typ Carl Sagan, vilket är en väldigt smart person. Men han gjorde även en till grej med den här, så här, försöker komma till ett litet slut på den här saken, som jag tycker också är en väldigt vacker sak bara. Men han redan 81, när de hade passerat sista planeten de skulle till i alla fall. Voyager 2 hade några år till på sig att passera de sista planeterna, men Voyager 1 var, den var klar, den var på väg ut. Att vi ska vända på de här och fota planeterna. Och bara, men det var väldigt svårt att övertyga folk om det, för att det finns inget vetenskapligt värde i att fota de här planeterna utifrån. Men han vill ha typ ett familjeporträtt av planeterna i solsystemet. Det tog de fram till 90. Jaha. Innan han fick göra det.
Oj.
För det är just slöseri med bränsle och saker och vända på dem och såna här grejer.
Men gud, de kan ändå styra dem hyfsat.
Jo, du har så här lite små raketer som snurrar.
Såhär som man brukar säga i rymdfilmet.
Det är även gyron i den som gör att du kan vrida på den. Det är bara elmotorer. Men, och från det kom det sen då en liten bild som heter Pale Blue Dot. Den här bilderna togs från 6 miljarder kilometers avstånd från jorden. Så jorden är rätt liten. Men så den tog bild på alla planeter innanför liksom. Men just den här bilden på jorden är liksom i en liten strimma av ljus, och sen så är det bara en pixel. Alltså den var typ 0,  någonting av en pixel som är jorden. Och på av det här så har han sen skrivit en dikt som jag inte kommer att läsa, för den är lång. Men just som han beskriver så här fantastiskt med att här är liksom, i den här lilla pixeln är bara allt. Allt som någonsin hänt, allting som du någonsin vet om. All du känner.
Ja, precis. All historik. Alla människor som någonsin har levat liksom.
Efter kan man säga, det är ju ganska viktigt tror jag för framtiden att de vänder om och tog kort där för att få folk att förstå, alltså inse saker.
Jo, men just det, att se jorden som så liten är.
Vi behöver se oss själva i allt. Ja, vi måste se oss själva för att inte förstå att
absolut.
Det är därför jag lägger upp selfies på Facebook.
För att se alla vill se dig utifrån.
Precis.
Nej, men alltså det.
På den här bilden finns allt som oss.
Allt i någonsin vet om finns på den här bilden. Jag ler i mitt badrum.
Nej, men jag tycker att folk ska googla upp just den här typ Carl Sagan Pale Blue Dot typ på YouTube eller någonting, så kan man höra att en person som låter väldigt mycket som Agent Smith i Matrix pratar om hur vacker och fantastisk det här jorden är. Och att vi borde ta hand om den bättre. Men det är ungefär vad jag hade om säga om de här. Om inte Linus har några frågor.
De här två små skönheterna, är det tvillingar eller ska man säga det?
Alltså, de är nästan exakt likadana. Det är bara någon litet instrument som är lite annorlunda. För de sköts ju upp liksom med bara
det är många, det, för mig så är det där lilla annorlunda. Jag vet inte var jag vill komma, men det där lilla extra som får mig intresserad.
Just det.
Just det. Ja, tack, är vi klara där eller? Jätteintressant.
Jätteroligt.
Jag gillar att få ge dig huvudvärk.
Ja, precis. Jag snackar om kåder i tänderna. Du snackar om mjukistigrar. Du smakar om Uranus. Smakar.
You taste like Uranus.
Ja, det skämtet i Mass Effect 2 eller någonting. När man åker runt och provar planeter. Och din dator i ditt skepp säger bara, you really wanna probe Uranus? Okej.
Precis, och innan vi avslutar där ska vi säga att vi har en Facebook-sida, Radioskuggan, facebook.com/radioskuggan. Gå in och likea, skriv iTunes-recensioner och varför inte gå in på radioskuggan.se och få upp besökarstatistiken lite.
Jag tycker vi slänger in, i och för sig på Facebook-sidan kan de faktiskt säga saker.
Vi kanske ska bara utnyttja lite bättre. Till exempel lägga upp den här länken du nämnde där. Vad har det hänt? Pale Dot.
Pale Blue Dot.
Den lägger vi upp på Facebook. Bra, säger det. Ha det bra då. Ciao.